Halleluja. Ska vi bara stå upp tillsammans? Ska vi be? Vid klockan 17:30 här nu, precis före mötet, så var det en god vän till mig som ringde mig. Han är pastor i en kyrka och han undrade om jag hade vägen förbi hans stad ikväll. Därför han har en dotter som mår väldigt, väldigt dåligt. Och hon hade precis ringt till min vän som är pastor och hon brottas med väldigt mycket. Hon ville ha en tro på Gud, men hon satt och skar sig själv i armarna och förbannade Gud. Och jag sa, jag har ingen möjlighet att komma nu. Men jag sa, jag lovar att vi ska ta med dig och den här flickan, den här dottern som mår väldigt dåligt just nu. Det är demonisk aktivitet och så. Så jag ska bara ta en stund och be för henne. Jag ska inte nämna det namn, men Gud vet vad det är. Fader, vi tackar dig. Att du som är Gud allsmäktig, du som är den som har befrielse i dina händer, du har gett oss auktoritet att använda ditt namn, Herre. Tack att du står på vår sida, tack för att vi får stå på ditt ord och på ditt namn, Herre. Och det Jesu blod, och vi ber just nu för konkret för den här flickan i Jesu namn. Tack att du, Herre, är där just nu. Herre, kraft av ditt ord och kraft av ditt namn, Herre, så tilltalar vi dessa ondskans andemakter, dessa demoniska makter som försöker ta död på henne, den här kampen hon har i sitt inre. Och vi bjuder dig, du Satan, att lämna henne. Ta bort dina smutsiga händer ifrån, Herre. Vi näpser dessa ondskans andemakter. Och vi säger till dig, Satan, ge vika i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för att du omsluter hela familjen med din kärlek och med din frid och med din kraft, Herre. Vi tackar dig för att du ser var de är någonstans just nu. Du ser den kampen de har. Jag ber att min vän som är pastor ska känna att han inte är ensam, utan du finns vid hans sida. Vi tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig för att du är, bara möter honom just nu, Herre. Vi går till honom, heligande, just nu. Sänd änglar och kom med beskydd och kom med ledning i detta, Herre. Vi ber om att ikväll så ska hon bli helt fri från dessa demoniska makter, Herre. Helt fri ska hon bli, Herre. I Jesu namn. Hon ska få tjäna dig med glädje. Tack för alla gåvor du lagt ner i henne, Herre. Och jag tackar dig för att du ska använda henne. Hon låter dig få uppleva befrielse så hon kan få se andra bli fria, Herre. Vi tackar dig för att du gör det nu, Herre. I Jesu namn. Vi kommer överens om detta. Och vi ber i Jesu namn, det två eller tre kom överens om med ditt namn, så ska det ske, Herre. Vi tackar dig för det. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen, amen, amen. Ja, det var inte meningen att chocka er så här i början, men det är skönt att få be, eller hur? Säg till din granne så här, vad du ser bra ut. Oavsett om du tycker det eller inte, så skulle jag ändå säga det. Vi ska tala tro. Vi har lärt våra barn, de är vuxna nu, att det finns inga hemska människor. Det finns bara fina människor. Gud har skapat oss. Hörrni, det är kul att vara tillbaka i Alingsås. Den här staden som Kristus har vunnit med sitt blod. Och jag sa att han har vunnit den här staden med sitt blod. Halleluja. Halleluja. Det är kul att vara här. Man skulle vilja vara här en hel vecka. Det är så det känns när man kör in i stan faktiskt. Men det tar vi en annan gång. Vi har varit i Bildal och vi hade en fantastisk dag igår, tycker jag. Vi började klockan 4 och höll på till runt strax före 10 med en break på 40 minuter. Och Guds närvaro var där. Men sen idag på förmiddagen så tycker jag det var ännu starkare. Då var det packat kyrkan och satt ända ut i foajén. Och Guds närvaro kom och berörde människor utan att någon tog in någon. Så bara kom Guds närvaro. Och det är det vi behöver. Vi behöver hans närvaro. Och jag talar väldigt mycket om att släppa all press, all stress. Den här andliga blåslampan. Som vi tror är Gud. Det är inte Gud. För Gud ger frid. Men det är lätt att känna sig stressad och pressad. Och känna att man ska göra mer än vad man orkar med och hinner med. Och det är människor som ibland blåser upp det här och stressar oss. Men jag predikar om att Gud är fridens Gud. Så det är bara att lägga ner alla försök och tro att du blir något annat än vad du redan är. Och du kommer inte hinna mer än vad du kanske gör, för du har bara 24 timmar om dygnet. Så vi får lägga allt i Guds händer. Och jag påminner hela församlingen om morse att när Jesus hade lite fler wannabes och hangarounds än vad vi har. Han hade tusentals, tiotusentals som höll på att komma nära honom. Nästan höll på att trampa ner varandra. Vad gör han då? Då vänder han dem ryggen. Och så går han därifrån. Kan ni förstå hur det kändes för alla som ville ha hans hjälp? Det var innan anden hade fallit. Ja. Och så går han iväg och säger, jag ska gå och vila. Ja, men vi behöver ju dig! Jag ska gå och vila. Så gick han och vilade. Ja. Jag tycker det är en fin förebild. Att vila är ett vapen. Och sen när vi ska jobba, då ska vi vara effektiva. Då ska vi vara väldigt effektiva. Tydliga, fokuserade på det Gud har gett oss var och en. Så låt den här pressen och stressen bara falla av. Och den där har fallit av för mig och vårt ministry för länge, länge sedan. Ibland så finns det förväntningar på predikanter och pastorer och vissa typer av predikanter som kommer. Och så tror de att nu ska det hända. Men då har du fel fokus. Jag kan inte göra någonting. Men han som är i mig, han kan göra en del. Så det är bara att sänka axlarna och förstå det att Gud bygger sin församling. Han gör det han har tänkt. Sen måste vi faktiskt vara med i hans bygge. Annars är det svårt för han att bygga. För han har bestämt att du och jag är viktiga. Jag vill bara uppmuntra dig i det. Att försök att inte känna den här pressen och stressen. Och den historia ibland som församlingar har med sig. Så finns det liksom ibland att man ska leva upp till liksom fornstora dagar. Och ibland är det inte fornstora dagar utan det är bara dagar. Det som har varit och det som kommer, det kommer. Men här, nu är Gud. Amen. Så väldigt fantastiska dagar. Och nu imorgon kväll här i Karlstad så börjar vi vårt ministry. Förutom alla veckomöten och konferenser och kampanjer som över ett års framförhållning, vet ni. Så kände vi för ett tag sedan att för Karlstad är vår residensstad. Vi tror att Karlstad är viktig. Bor 100 000 invånare och väldigt få kristna, få kyrkor. Så kände vi ska köra en lång kampanj på ett helt år. Det låter ju häftigt. Ja, det betyder inte att det möter varje kväll. Det kanske vi inte hade orkat med. Men vi ska köra varannan måndag. Under hela hösten och hela nästa år fram till juni. Ska vi köra varannan måndag och sen ska vi ha en konferens en hel dag. En lördag i december. Och nästa vår så ska vi plocka in lite fler grejer. Och det här sker utöver allting annat. Vi kommer inte ta bort någonting annat. Och varför gör vi detta då? Vi tror att Gud behöver landningsbanor i Sverige. Power station, det säger allt. Och vad vi förstår nu så kommer det komma New Agers som har kommit till tro i Värmland. De kommer ta med sig sina vänner. De kommer ta med sig häxor och spåkärringar. Och vanlig svensson kommer att komma. Och de troende kommer att komma. Det kommer att komma hungriga människor. Och det är ingen församlingsplantering utan det är en power station, en andlig generator som människor ska få komma. Avskala lovsång med sådana som man känner som är smord av den helige ande. Att liksom sjunga, öppna upp himmelens fönster. Och så ska vi predika på ett sådant sätt så folk fattar. Förstår ni? Det är fikonspråket, det är förbjudet. All frikyrka och liksom, de här flosklerna, det bara kapas bort. Och så predikar vi Kristus. Och så kommer den helige ande att bekänna sig till det. Och vi kommer att ta god tid till att betjäna människor. Och vi har hyrt en biograf mitt i centrala Karlstad med 900 parkeringsplatser och 167 sittplatser. Och en stor park utanför när vi är Värmlandsmuseet där Klarälven rinner. Och jämte ett stort danspalats som heter Sandgrund. Där var det ju danspalats under många, många år. En lokal som rymmer 1000 pers. Och det där har jag fått ögonen på sedan ett antal år tillbaka. Det står tomt nu, det är en konsthall. Ja, jag säger inte mer. För jag tror nämligen det är så här, lyssna nu. Jag tror att när vi vågar kliva ut och våga göra det som Jesus vill vi ska göra. Att vi kliver ut utanför vår comfort zone och vågar stretcha oss ut till människor. Till den som inte har en tro. När vi vågar predika Kristus som korsfäst, vågar predika korset och blodet och namnet och ordet du vet. I en sekulariserad värld och ett samhälle. där allting liksom är så platt och så tillintetsägande, allting, då bekänner sig Gud till det. När alla de här liturgiska sakerna, formerna, metoderna, pedagogiken bara får krossas och så kommer hans närvaro. Det längtar människor efter. Och vi har tankar på hur det här kan få växa. Jag ska inte säga att vi ska göra det, men tänk lite. Jag har lekt med tanken att vi tapetserar varenda stadsbuss. Alla sådana här busshållplatser när det går sådana här, vet du, det går sådana här roll-ups, rullande elektriska grejer. Tänk att få köra runt med det, vet du, hela Karlstad, power station. På motorvägen in så finns det stora sådana här digitala skärmar. Tänk att få skriva power station. Biografarenan varannan måndag. Förstår vi inte? Tänka stort. Utmana både människor och djävulen själv. För han har redan förlorat. Vi är inte rädda för honom. Så vänner, jag tror på nya initiativ. Så har du inget annat för dig imorgon kväll, så be. Be för detta. För vi tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. Och vi har sagt i vårt ministry. Vi är 12 stycken som, i vårt ministry som jobbar med det här. Så det är inte bara jag. Vi har sagt det att vi är inte beroende av hur många som kommer. Utan bara att vi gör det. Så kommer det växa. Vi tror det. Och sen hur fortsättningen ser ut efter nästa sommar. Det vet vi inte. Då kanske Jesus har kommit redan. Så att då slipper vi de tankarna. Eller hur? Så det är roligt att vara här. Och i kväll har jag verkligen känt. Man ska alltid känna. Försöka vara profetisk. Som du sa, Håkan, här, så det är ju inte gammal skåpmat vi har. Gammal mögligt bröd. Är det någon som älskar grönt mögligt bröd? Nej, vi vill ha färskt bröd. Ja. Och jag tror att alltid när Guds ord predikas så tar vi emot i tro. Och då blir det färskt, för det blir aldrig gammalt. Men sen ibland så kan man ju utöver det som predikant och som i vardagslivet känner att man ska dela någonting som liksom man känner verkligen ta tag i ens hjärta. Och jag tror jag har någonting idag. Är inte det bra? Halleluja. Och det är länge sedan jag predikade om det här själv. Jag kom på det faktiskt på vägen hit. Men det är ju länge sedan jag predikade om det här. Men det är desto mer viktigare. Det berör oss alla. Jag tror att det är en nyckel för allt det Gud vill göra i oss. I ett samhälle. Jag tror att Gud är beroende att vi lever i det jag ska predika om som familjer. I barnuppfostran, i vår ekonomi, i vår tid, i vår kraft. Och nu tänker alla på, vad ska han predika om? Ja, det är en bra fråga. Jag ska dela några tankar lite grann kring om att leva i generositet. Det var en som sa amen här. Ni andra då? Att leva i generositet. Ni vet att vi älskar när vi får paket när vi fyller år. Är du en sån? Vi älskar att få paket. Men ju äldre man blir, det har jag själv känt, så är det roligare och roligare att få ge. Och att leva generositet, du vet, när vi tänker på ordet generositet, då tänker vi direkt bara liksom på vissa saker. Men det sträcker sig mycket, mycket längre än så. Och det är mycket, mycket djupare än så. Därför utifrån vår tro vi har på Jesus och allt han har gjort för oss, så förstår vi att generositet, det ligger i Guds eget väsen. Gud sände sin egen son. Han sände sig själv, en bit av sig själv. Och jag försökte ibland tänka sig, undra hur det kändes för Gud att sända sig själv och se sig själv lida och dö och gå det här lidandets väg uppåt kors. Men han gjorde det med ett hjärta, för han var generös. Och det här utmanar oss, därför att vi lever nu i ett samhälle som är så otroligt gnidet, så kontrollerande, så otroligt snålt. Håller ni med? Man tänker bara på sitt eget, bara på sig själv. Man ska bara roffa åt sig. Bara jag får mitt och jag får klara mig, så struntar jag alla andra. Och det går helt emot vad Bibeln lär oss, vilket liv vi ska leva om vi verkligen vill ha med den helige ande att göra. Och jag tror också att det är faktiskt en nyckel för det vi kallar för väckelse. Allt det Gud vill göra i våra liv, i våra församlingar. Om du tar bort generositeten och lever ett kontrollerande liv och med dolda agender, självrättfärdighet, du vet, och allt det här kontrollen, då kommer det aldrig bli någonting. Då kan du skrika dig hes om väckelse. Du kan be dig blå runt munnen på tisdagsbönen. Om du gnider och håller allt för dig själv. Gud har tänkt att du ska leva i generositet. Amen. Jag fick ju lära mig som ung, min mamma och pappa. Och de i sin tur var ju fostrade från en ännu äldre generation. De visade mig när jag var riktigt ung, kanske 10-årsåldern. Så tog de fram sin hand så här. Då sa pappa så här. Vet du, Morgan, om du sträcker fram din hand så här, då kan du aldrig ge någonting. Med en knuten hand kan du aldrig ge någonting. Och du kan heller aldrig ta emot någonting. Men om du öppnar din hand och ger av det du har, så kan du också ta emot av det han vill ge dig, din far. Amen. Så den här knutna handen, den är ju väldigt populär idag. För vi ska minsann. Eller hur? Vi ska minsann. Och ledare, de leder med knuten näve. Många gör det. Men man kan leda faktiskt med en tydlighet, med en öppen hand. Med generositet. Och man kan leva ett ödmjukt liv, ett överlåtet liv. Och leva i generositet. Och förstå, det är en av huvudnycklarna. Och jag kan faktiskt påstå och säga att jag personligen, jag och Maria, vår familj och de som har kommit till sig som medarbetare. Vi hade aldrig varit det vi är om inte vi hade bestämt oss för att nu vill vi faktiskt försöka leva ett generöst liv. Och då handlar det inte i första hand om pengar. Det är ju det första vi tänker på. Bara det är en förbannelse. Är du så fast vid pengar så det är det första du tänker på. Men det handlar om tid. Det handlar om ditt hjärta. Det handlar om engagemang. Att ge sig till andra människor. Tänk att få ge bort en timme. Du vet att ibland jag sitter ner med människor och frågar, har du tid en stund? Ja, och jag har tid. Har jag inte tid, då säger jag det, men då bokar vi en tid. Och så säger jag, har du tid 10 minuter? Ja, men jag har en timme. Och då bara, har du en hel timme? Ja, jag ger dig en timme. Tid. Att ge andra människor ett hjärta. Tror du inte att det är en nyckelfråga i Alingsås? Va? För bön, fasta, allt det med andliga sakerna som du ser är så andligt, det kopplas ihop med generositet och ditt hjärta. För om du ber om att Guds ande ska röra vid oss, då kommer det utmana dig. Ja, men då kommer du också bli liksom så drabbad av Guds kärlek så du måste ge ut allt det du har fått. Så generositet, det sträcker sig bortom pengar. Det är så mycket mer. Jag vill ge dig några punkter. Men innan vi gör det så ska vi gå till andra kungaboken. Så får vi lite Guds ord. Det finns ju jättemycket man kan läsa. Om generositet då. För det är faktiskt en attitydfråga. Jag vet inte hur du tycker. Men visst är det märkligt ibland att man möter de som säger sig vara fylld av den helige ande. Och så möter man så mycket gnidenhet och snålhet. Så de kan inte ens bjuda på ett leende. Jag sa det under Bildal här i något möte. Att tänk att ett leende kan förändra människa. Tänk att du kan bjuda på ett leende hur eländig du än känner dig. Aha. För du kanske får ett leende tillbaka, vet du. Och jag minns en gång när jag gav ett leende till en man som såg lite halvdeppad ut. Jag gick i en stad mellan två möten. Och han gick och hade blicken 2 meter framför sig. Och jag mötte honom och så sa jag, hej! Och han bara, ursäkta, vad sa du? Jo, jag sa hej! Jaha, sa han. Det är ingen som har sagt på många år till mig, sa han. Fick vi ett samtal. Ingen hade besökt hans lägenhet, hans enrum och kök på 18 år. 18 år. Och då fattade man, vi fick ett samtal. Och så sa han, värst vad du är glad. Ja, jag sa, det är märkligt så hur man kan vara så glad när man är så ledsen ibland. Så stannade hans värld. Och sa, men varför är du så glad? Varför sa du hej? Vilken fråga. Varför sa du hej? Varför ser du så glad ut? Fick jag be med honom. i en enkel bön, la min hand på hans bröst på gatan och så bad jag en enkel bön av välsignelse. Och jag frågade, jag vet inte ens idag vad han heter. För jag frågade aldrig. Och så skildes vi åt, aldrig sett varann. Ett leende. Hej. Va? Det skulle vara naturligt att vi som har den heliga ande i oss är fyllda av glädje och lite hej! Så människor får skina upp för att det är så deprimerat idag. Alltså vi ska inte tro att vi attraherar människor med djupa bibelstudier i första hand. Och det är systematisk teologi, årskurs 3 på bibelskolan. Kom in till kyrkan, vi har systematisk teologi på onsdag kväll. Klockan 19-22:30. De tror att du är lite... Ja, nu släppte de ut dig. Men ett hej! Ett leende! Ett handslag! Var lite människa! Bli som Jesus! Bli människa! Tro inte att du är Gud! Och för mitt i det så bekänner sig Gud till dig. Jag lovar. När vi får lite distans till oss själva, slappna av lite, sänker axlarna, låter smörjelsen flöda igenom oss, Guds närvaro, så inser du att när du börjar koppla med människor genom att vara människa själv, då händer det grejer. Och det bottnar i att du och jag bestämmer oss för att jag vill vara lite generös. Andra Kungaboken kapitel 4. Och vers... 8. Det är en känd berättelse, men jag ska bara läsa den. Det kommer inte upp på någon skärm här. Nej, men då läser jag. En dag kom Elisa över till Sunem och där bodde en kvinna, en rik kvinna, som övertalade honom att äta hos henne. Så ofta han sen kom förbi så tog han in där och så åt han. Och en gång så säger den här rika kvinnan, välbärgade kvinnan, till sin man. Då säger hon så här: jag har förstått att den här mannen som ständigt kommer hit, han är en helig gudsman. Alltså hur kunde hon förstå det här? Ja, det var någonting som särskilde honom från de andra hon hade mött naturligtvis. Det måste ju vara så. Ja. Och då säger hon så här till sin man: vi kan väl mura upp ett litet rum. Vi kan väl mura upp ett litet rum. Det låter som han på tv för många år sedan. Jag vet han som byggde garage och kök. Martin Timmel hade något program, va? Kommer ni ihåg det? Som gav ångest till varje människa, varje man i Sverige. Man skulle renovera ett kök på 2 dagar. Ja. Garage bygger man på en vecka liksom. Ja, förstår ni? Ja. Men vi kan väl mura upp ett litet rum här. För jag har sett på Martin Timmel, man kan göra det. Ja. På taket och sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstake. Så kan han ta in det när han kommer till oss. Alltså, hon hade allt. Hon var en rik kvinna. Och så ser hon på den här gudsmannen. Att det är någonting med honom. Och då tänker han, jag ska inte vara sniken. Jag ska inte, vi bygger om. Vi får tycka vad vi vill om mannen i fråga. Men de kommer överens. Och så gör de upp, bygger de ett rum och sätter in de här grejerna. Så kommer han dit en dag och tog in i rummet och la sig där. Och så säger han till sin tjänare som var med: kalla hit den här kvinnan. Så kommer hon och så säger han så här till henne: se, du har haft allt det här besväret för oss. Vad kan jag göra för dig? Kan jag lägga ett ord för dig hos kungen eller befälhavaren? Direkt va? Så öppnas en dörr som aldrig hade öppnats om inte hon hade varit villig att vara generös. Hade hon bara sagt att han får bo i uthuset. Ja, han får bo i hönshuset, grishuset, svinstian. Där får han ligga. Nej, men hon såg, det är någonting. Och så fylldes hennes hjärta med generositet och en kärlek. Inte till bara till det han stod för, men också till honom. Det där måste vi få in i vårt sinne när vi ser människor. Vi måste få hjärta för människor. Förstår ni? Vi måste se människor, älska människor. Vi måste ha en generös attityd till människor och förstå att i varje människa så finns det ett guld. Och när vi liksom ger av vår tid och vår kraft, så kanske du gör det inför någon som sen säger, vad kan jag göra för dig? Jag är vän med den och den och den. Och så öppnas en dörr, en port. Förstår ni? En liten dörr, en stor dörr. Och så plötsligt så kliver det bara in. Och så tänker du, vad gör jag här? Varför? Därför att det börjar med att vi är generösa i det lilla. Någon tycker sig, när jag kommer dit och har förvärvat med dig eller har de kontakterna, då ska jag vara generös. För då kommer alla veta att jag är generös. Du ska inte söka bekräftelse i behovet när du är generös. Du ska göra det för att du älskar Gud av hela ditt hjärta. Och du ska vara generös mot alla oavsett vilka de är när du känner dig manad till det. Förstår du? Så det här är helt fantastiskt. Och då säger hon så här, att nej. Vad kan jag göra för det? Men hon svarar, nej, jag bor ju här mitt bland mitt folk. Och då så frågar han igen, men vad kan jag göra för henne? Och då säger hans tjänare, hon har ingen son och hennes man är gammal. Det var ett problem alltså. Big problem. Och då säger han till henne, nästa år vid den här tiden ska du ha en son i famnen. Det hade du inte räknat med när hon var generös. Det finns ju vissa risker med att vara generös också. Men Gud öppnar en dörr så det omöjliga blir möjligt. Och vid nästa år, vid exakt samma tid, så hade hon en son. Lyssna. Om vi ska få se nya barn komma till. Om vi ska få föda liv. Och föda det som ligger på Guds hjärta. Så tro inte att vi kan få se det med mindre än att du är generös. Kontroll har vi haft nog av i Sverige. Självrättfärdighet, gnidenhet, gnidna människor. Kontrollerande människor. Jag kallar dem nästan för mördare, andligt sett. De tar bort glädjen, spontaniteten. Det här inspiration talk, att man är inspirerad och man upplever att man ska göra saker vid handen. Plötsligt så gör man någonting, ett leende, man säger någonting till en person som i sin tur säger, det där du sa till mig, det förvandlade mitt liv. Vad kan jag göra för dig? Jag har kontakt med kungen. Och så öppnas en dörr och så tänker du, vad gör jag här? Men då har Gud förberett alltihop, därför att han kan bara använda de som är ödmjuka. Han kan inte använda de fullt ut som är präktiga och vill visa att de är betydelsefulla. Come on. Och bland ledarskapet i Sverige, bland pastorer, jag har många vänner, jag är känd för att ha mycket kontakter. Så alla ringer till mig när de ska ha kontakt med någon. Och jag känner jättestor, förstår du? The big names. Vänner till mig som reser i hela världen. Och jag har vänner i andra världsdelar. Men de är bara människor. Och jag säger till dem när jag märker att nu är det på väg upp på en hög pedestal. Då kommer jag så trycka ner dem lite. Och säger jag, kom inte här och kom inte här. För vi är ingenting i oss själva. Det är bara Guds favör att han öppnar dörrar. Och smörjelsen, om den ska vila över oss, vänner, då måste vi behålla vår ödmjukhet. Halleluja. Några punkter för att, vill du leva i det här förresten? Vill du ha mer av generositet? Vill du spränga lite dörrar? Vill du ha lite andlig explosion? Lite dynamit? Som öppnar dörrar i Alingsås till beslutsfattare och nyckelpersoner. Men börja vara lite generös. Börja vara lite generös. Se inte ut som att du döpt ättiksyra och sirap. Spelar ingen roll hur mycket problem vi har. Sjukdomar, skilsmässor och djävulskap vi går igenom. Den här generositeten sitter djupare. Halleluja. Några punkter då. Som har hjälpt mig då. Det är lite självupplevt. Får jag ta det? Är det okej? Okay? Ja, bra. Nummer ett. Var tacksam för det du redan har. Var tacksam för det du har. Alltså, jag tror det är svårt att vara generös om du inte är tacksam för det du har. Om man har dolda agender när man är generös, då funkar det inte heller. Var tacksam. Och du som tycker att jag har ingenting, säger du, du har jättemycket. Ett sånt kapital på insidan. Alla har ett kapital. Alla har ett guld i sig. När man inte är nöjd. Du vet att när jag var ung så fick jag lära mig att vara tacksam för det du har, Morgan. Därför att det är grunden för det som Gud vill göra lite längre fram. Och ge av den tacksamheten till Gud och till andra människor. Jag har skrivit så här att om du inte är nöjd med lite så kommer du aldrig vara nöjd med mycket. Jag har ju vänner som har förvärvat sig rikedom, materiella saker. Och de är aldrig lyckliga. Och det sa de till mig, vet du, när de inte hade så mycket. När jag får det och det och det, då ska jag bli generös. Nej, de är lika gnidna fortfarande. Och jag förstår att det är en attitydsfråga. Och djupast sett så är det någonting som Gud vill göra i våra liv. Som inte vi själva rår på och kan förändra. För det ligger i vår egen natur att det inte var generös. Det är bara Gud som kan göra det. Och tänk att ge bort det där som du inte vill ge bort. Men Gud säger ge bort det. Vad gör du då? Då kan man inte hålla saker så hårt som man säger. Nej Gud, det här har jag förvärvat. Det ska inte jag ge bort. Då säger Gud snåljåp. Han säger det. Han säger, du förstår inte det syftet jag har med detta. Ge bort din tid. Ge bort ditt hjärta. Ta tid med den här personen. Nej, men jag har inte tid. Du vet, han och hon. Det är en så jobbig människa. Men Gud säger, snåljåp. Ta tid. Så kommer Gud att öppna en dörr. Och det finns ingenting som är så tillfredsställande som att få ta tid med människor och bara lyssna. Jesus var en god lyssnare. Min farmor lärde mig när jag var tonåring. Hon var en profetissa i ämbetet. Hon sa, Morgan, glöm aldrig bort att du har fått 2 öron och 1 mun. Jag säger inte mer, sa hon. Jag har lärt mig genom åren att vara en god lyssnare. Jag pratar mycket, det är mitt jobb. Jag är preacher man. Men jag lyssnar. Jag lyssnar på människor. Jag lyssnar mellan det de säger. Jag lyssnar på deras hjärtan. Jag lyssnar på sammanhanget. Jag lyssnar på tystnaden. Jag lyssnar på attityderna. Jag lyssnar, jag lyssnar, jag ser, jag lyssnar. Och efter 30 år drygt så har man fått lära sig upp att lyssna. Och jag märker att den här fattigdomsmentaliteten när det gäller generositet, attityder, den måste brytas i Sverige. Så vi blir lite generösa mot människor och älskar människor. Halleluja. Jag tycker det här är så fantastiskt bra, vet ni. Alltså, du kanske tycker att det är inte så andligt. Det är så andligt. Och i Guds församling, hur ser det ut i Sverige? Vi som kallas för att vi är troende. Och vi är frälsta. Ifrån all djävulskap, allt tryck. Hur är det ställt med oss egentligen? Ja, det var som en gudsman sa till mig som är hemma hos Herren. Han sa så här, Morgan, det är inte så illa som det ser ut. Så. Det är värre. Jag tror att vi måste lära oss att tro och förstå att det här som Gud vill göra i vårt land som redan finns, väcker sig ingenting som jag personligen ber om, väcker sig någonting som jag är. Och oavsett hur mörkt det ser ut så spelar det ingen roll, för Gud är starkare. Så jag har inte tid att hålla på och prata om hur jobbigt allting är och det är mörkt och det är si och så. Jag har inte tid med det. Ärligt, jag har inte det. Utan jag bara proklamerar och jag tror Gud om att han är större, han är starkare. Det har aldrig varit så bra som det är nu. Vi talar tro, det är mycket som händer. Människor blir döpta i vatten, i helig ande. Församlingar växer, Guds rike växer. Men det är en attitydsfråga. Vad jag väljer att fokusera på. Jag menar, på Jesu tid så var det också ett helt system som ville få bort honom. Alltså det var ju församling i Korinth, det var ju omoraliskt för att bara stängt om det. Come on. Och det var en kristen församling. Så illa är det inte i Sverige än. Illa är det, men vi kan inte fokusera på det. Vi måste predika och bli generösa. Då kommer Gud öppna dörrar och nyckelpersoner kommer få möta evangeliet till frälsning. Så var tacksam över det du har. Den andra punkten är, sätt andra före dig själv. Sätt andra före dig själv. Vad gjorde Jesus? Han kom i tjänargestalt. Han åkte aldrig på spa. Och hitta sig själv. Du vet, det är det man ska göra på spa. Man åker till spa så man ska ligga i lergyttja och med sina lerbad och man ska ha fötterna sniglar och grejer. Det har ni ju sett. Betala pengar för det och man ska relaxa och tänka på sig själv och den klassiska egentiden. Mm-hmm. Har ni hört den? Det är ju inte helt fel. Jesus hade sin egen tid också. Men när det blir liksom en livsstil att du hela tiden bara tänker på dig själv. Då är vi fel ute. Sätt andra före dig själv. Alla är vi ledare på något område. Vi är alla ledare. För vi ska leda människor som är nya i tron. Och det bästa som finns, det är när de springer i fatta och springer om dig. Det är en ledares uppgift att bana väg. Och öppna upp liksom attityder och generositet. Men, spring snabbare, spring längre. Halleluja. Jag har sagt till mina barn att spring snabbare, spring längre. Gör saker inte jag har gjort. Jag backar upp er. Jag är mossig om 30 år så är jag mossig för dem. Men nu är nu. Jag sätter dem före mig själv. Jag sätter andra före mig själv hela tiden. Varför? Det är bibliskt. Då vill signa Gud tillbaka. Mellan kristna i en stad. Det är inte alla som har förstått det här. Vi behöver inte tycka lika. Vi behöver inte liksom ha teologiska liksom, likheter. Så. Men vi måste ändå vara generösa mot varandra och älska varandra. Är ni med? Och då har vi också trygghet i att diskutera och stå upp för sin sak. Och ändå kunna käka middag med varandra. Utan att slå till varandra. Jag har ju många som inte tycker som jag. Och bevisligen så tycker jag inte som dem. Då. Men jag älskar dem med Kristi kärlek och jag vill vara generös. Jag till och med kan bjuda dem på en middag fast de har fel. Och de tycker att jag har fel. Och så säger vi att ja, vi har fel bägge två. Måttstocken för en framgångsrik kyrka, det är ju inte antalet människor som tjänar i kyrkan. Utan det är människor som församlingen tjänar. De vi tjänar ute i samhället. Våra medmänniskor. Det är en sann måttstock. Så att sätta andra före sig själv. Det är en utmaning idag. Den tredje punkten jag vill dela. Det är att låt inte begäret. Och nu är det lite så här konkret då. Låt inte begäret efter ägodelar få makt över dig. Jesus talar väldigt mycket faktiskt om detta. I Matteus kapitel 6 och 33, du vet, den klassiska. Sök först Guds rike. Står det inte så? Vad betyder först? Först betyder först. Det är inte nummer två, nummer tre. Först är först. Sök först Guds rike. Vad är det? Vad är Guds rike? Aha, det har vi inte tid med att tala om nu. Men Guds rike, det är stort. Det är en massa principer och mycket resurser. Det är mycket verktyg. Det är så... Sök först det där, så behöver ni inte bekymra er över andra. När ska vi i Sverige fatta det? I andra länder, andra världsdelar, där, där har de inget val. För att har de inget materiellt som de har förvärvat. Så de kastar sig på Gud varenda dag för att de ska få mat för dagen. Få tag i lite rent vatten. Men vi i Sverige, vi har ju förvärvat oss i vår del av världen. Så att jag tror personligen att det största felet och den största synden som vi har begått som nationer, det är att vi har satt vår trygghet till det vi har förvärvat. Materialismen har tagit oss fullständigt. Och så säger vi igång, kom Gud och fyll oss med din kärlek och din kraft. Och vi vill leva generositet. Och så ser han hur vi är så fast i det materiella. Lyssna nu. Kärleken till pengar, kärleken till materiella, det är det som är fel. Det är inte fel att vara rik. Det är inte fel att ha mycket grejer. Det är inte fel, förstår ni? Är ni med på det? Men felet och synden det består i när vi blir bundna till de grejerna vi har och till de där vi har förvärvat. Förstår ni? Då blir det en synd. Jag har skrivit så här, och det är ganska klassiskt, men det har jag levt med sedan jag var ung, att man kan dela in människor i tre olika grupper. Det är de som har. Och det är de som inte har. Och det är de som inte har betalat för det de har. Är ni med på den? Ja. Ja, det finns de som har jättemycket prylar, men banken äger hälften. Minst. Då kan man inte säga att man råder över den. Man kan säga att man äger den. Men du råder inte över den. Så vi har byggt upp ett samhälle och ett tänk där vi har missat det bibelordet när Gud säger, sök först mitt rike så ska ni få allt andra det ni behöver. Och när vi gör det, då händer någonting i våra hjärtan. Plötsligt så blir de mjuka värdena så mycket viktigare än de hårda prylarna. Då plötsligt så förstår vi att jag lever ju inte för mig själv. Jag lever ju inte för att jag ska ha rätt att göra det. Jag har rätten till det, rätten till det. Nej, jag lever för andra människor. Och Guds kärlek driver mig att säga nej till det jag skulle vilja göra. Men så väljer jag att söka Gud och gå hans väg. Och så ger jag istället bort det som jag skulle vilja ha själv. I tid, i kraft, allt vad det kan vara. Och då kommer smörjelsen över oss. Då får vi kraften att möta demoniska makter och med ett ord driva ut onda andar. Då är du fri. Halleluja. Jag tycker det här är kanonmat. Come on. Ni ser nästan lite så här bleka ut här. Alltså det här, vi får inte låta begäret efter det vi har förvärvat få makt över dig. För tänk om Gud säger till dig, sälj det, gör det av med det. Va? Vad gör vi då? Säljer det, var någon som sa det? Nej, man ger bort det. Ja, du kan sälja det också om du vill. Tjänar du pengar på det så kan du ge bort ännu mer. Men jag har märkt under mina 30 år att det är fler och fler inom den så kallade troendes gemenskap som är slavar under begäret och samlar på sig en mängd ägodelar. Och i samma takt som de, som det här mammon tar över mer och mer och mer, desto mer så glömmer vi bort Gud. Och så ropar vi om väckelse och det ena efter det andra. Och så är vi så fast i det här som vi har förvärvat. Vi är människor, jag vet att det är en kamp. Men Gud måste lära oss och göra oss fria. Vi måste bli fria från det där. Sen får du ha hur mycket ägodelar du vill. Men se till att du inte är slav under det. Se till att du är helt fri. Det finns en författare som jag ska citera. Jag gör sällan, jag citerar väldigt sällan folk. Alltså. Men det är en författare som heter Richard Foster. Och han säger så här, lyssna. Att äga saker är en besättelse i vårt kultur. Om vi äger något, då känner vi att vi kan kontrollera det. Och om vi kan kontrollera det, då tror vi att det ska ge oss mer njutning. Hela tanken är en hel illusion, eller hur? Om du och jag ska ha kontroll över vårt hjärta och vårt hjärta ska vara i linje med den helige ande, då kan vi inte låta människor och saker ta kontrollen över dig. Då måste du bli fri från människor som binder dig, ord som binder, prylar du har runt omkring dig. Attityder måste du bli av med för att du ska bli fri. Den härliga känslan att bli fri. När jag och Maria var nygifta så var vi unga och vi hade inte mycket. Det vet Gud. Och vi bad tillsammans och vi kom överens om att vi ska under vårt äktenskap, i vår barnuppfostran, i vår ekonomi vara helt lösta från detta. Om Gud vill ge oss så får han göra det, men vår kärlek till det han ger oss ska inte binda oss. Vi har alltid klarat oss. Vi har alltid haft mat på bordet. Vi har alltid haft så det räcker. Och när vi har haft dåligt, då har vi gett bort det vi har haft. För då vet vi att du ger han mer. När min farmor sa på 70-talet, när hon tillhörde en församling. Och det var dålig ekonomi i kyrkan. Det var så otroligt dåligt så man kunde inte betala pastorn lön längre. Det var massa utgifter, det var massa saker som hände. Då ställde sig hon upp och så profeterade hon och sa, nu! Är det så dålig ekonomi i församlingen så nu måste vi anställa 2 nya Kina-missionärer. Så gjorde man det. Vad tror du hände då? Då gick ekonomin upp så pass mycket som man kunde ge bort ännu mer. Halleluja! Tänk om jag kunde förstå det här tröskeln att kliva över i vårt sinne. Att våga pröva Gud. Jag tänker första hand faktiskt på att ta tid med människor och ge vårt hjärta. Halleluja. Det här är viktigt. Att vi ska se på de medel som vi har som en resurs. Vi säger ofta att den så kallade väckelsen, det som är mitt inne i nu, det Gud vill göra, det kommer att kosta så ofantligt mycket pengar. För nu är det pengar vi rör oss med. Allting kostar pengar. Pengar är inte ett mål, det är ett medel. Okej? Okay? Allting kostar pengar. Eller hur? Allt kostar pengar. Till och med du ska köpa en liten, det minsta, det kostar pengar. Om inte Gud vill signa dig så du får det. Men mycket kostar pengar. Och det kommer att kosta så ofantligt mycket pengar. Vid de visioner som finns i vårt hjärta, vårt arbete, och när jag hör andra, vi sitter ner och vi connectar med både nationella och internationella predikanter, pastorer, så förstår vi bara att en sån sak som att tänk att få starta en kristen radio, nationell kristen radio, bara en sån grej. Det finns ingen kristen radio i Sverige. Ja, men hur fel är inte det? Jag tror det kommer att kosta 10-tals miljoner. Det är inga problem, de pengarna finns ju. Det är inte brist på pengar. Det finns hundratals åter hundratals miljoner som är oförlösta. Men vi är så gnidna. För tänk om det blir en vattenskada hemma. Förstår du? Alltså, vi måste släppa. Halleluja. Jag ska bara uppmuntra dig med en berättelse som är helt sann naturligtvis, som jag själv har varit en del av. Förutom vårt ministry så är jag Sverigeansvarig för ett arbete med bas i Finland. Vi gör en del tv-program i Sverige och vi har en tidning och sådär. Jag jobbar inte så mycket med det, men jag är ansvarig för det. Och det heter i Finland så heter det IRR-TV, International Russian Radio TV. Jag har 45 år på nacken. I Sverige så fick jag uppdraget 2006 att sätta upp en styrelse och få igång arbetet i Sverige. Och då var, med Guds hjälp så gick det fort, gick smidigt och vi fick ihop en fantastisk styrelse. Och vi har samlat in åtskilliga 10-12 miljoner sedan 2006 i det tysta. Som nu sista året har gått till Ukraina och helt fantastiskt. För ett antal år sedan så, och vi gör tv-program. Vi gör satellitprogram, så jag åker till Finland ibland och gör satellitprogram. Och det är 70, 80, 90, bland 100 miljoner potentiella tittare. Så kan tänka dig, om 10% tittar så är det nästan lika mycket som bor i Sverige. Och det är en väldigt skön känsla för att gå in och sätta sig i studien och veta att nu ska 10 miljoner se på det här. Det är en skön känsla. Faktiskt, att få predika om Jesus. Och vi gör ungefär mellan 1000 och 1100 tv-program varje år i vårt mediehus. Det är 60 heltidsanställda och allt bara baseras på frivilliga gåvor och mycket är ju naturligtvis då från Finland. För ett antal år sedan så kände vi så här att men Gud var på oss att vi skulle bygga ett nytt mediehus. Med allt vad det innebär. Med sista tekniken. Absolut den sista tekniken. Och Finland är långt före Sverige när det gäller teknik på medieområdet. Och vi hade inga pengar. Som vanligt va? Vi har alltid sagt i vårt arbete, i det här missionsarbetet och även vi i vårt eget ministry har sagt att vi har inga pengar men vi har råd när Gud säger något. Ja. Men det här var ett ganska stort bygge. Det var 18 meter högt. Hade vi fått för oss 3 våningar och det kostade mycket pengar. Och vi sa Gud och vi processade det här i nästan ett år och vi bad, vi fastade och det är liksom, vi känner här att vi måste sträcka oss ut. Så vi tar det beslutet att vi bygger. Den känslan att inte ha något och veta att vi bygger. Då är det så här att för över 40 år sedan så var det en ung tjej i Finland. Hon var då i 20-årsåldern, drygt 20. Som fick ett profetord över sig. Att du kommer att gifta dig rikt. Och ur dig så kommer Gud att välsigna dig med ekonomi. Och när tiden är inne så ska du få vara med och välsigna ditt hemland, ditt fäderns land. För hon emigrerade till Kanada. Och gifte sig och är gift idag. Hon är en äldre kvinna idag. Med en av Kanadas största potatisproducenter. Han producerar nästan all chipstillverkning i Kanada. Och han är härligt frälst. Till och med pingstvän. Och han äger skyskraper i Vancouver. Och han har Gud översinnat honom med you name it. Och så vid ett tillfälle när hon är i Kanada så kommer den här profetian över henne. Kommer tillbaka efter runt 40 år. Och den helige ande påminner henne om vad Gud hade sagt till henne många, många år tillbaka. Och så får hon höra talas om vårt arbete. Inte vad vi stod i, men vårt arbete. Hon följde det och tyckte det var så imponerande. Det var så fantastiskt. Hur vi jobbade och så här. Och att vi aldrig pratade om pengar. Vi pratade bara hjärta, bara vision. Så ringer hon hennes man upp och så frågar de så här av berätta storyn och jag kommer från Finland och nu har Gud varit på mig och min fråga är, vi upplever starkt här, håller ni på att bygga en byggnad? Ja, det gjorde vi ju. Vi var precis i startgroparna. Och då säger hon så här, ja för Herren har talat att vi vill välsigna er i detta och vi tror att det är Gud. För det finns en profetia som ligger över oss och Herren har blåst liv i det där. Och det är en sån kärlek till er. Oh, wow. Då är man glad, eller hur? Och så säger de så här. Vad kostar det här? Vet du, en svensk hade ju inte sagt det. Vi ska ju dra allt i långbänk. Ja, om du vet, det kostar ju, du vet. Så här då. Ja, men det är mycket pengar. Du vet. Men i Finland är de väldigt direkta. Jag älskar Finland. Det är bara rakt på. Det är raka puckar. Så vi sa, ja, runda slängar någonstans 6,5 miljoner euro. 65 miljoner kronor. Och då säger de så här. Men då gör vi så här att då betalar jag och min man hälften av det. Jaha. Okej. Okay. 30 miljoner. Hör ni? Och vi bara, va? Alltså, wow. Då känner man ju sig liten. Då fick det vi som liksom, det fick vi resurser då. Och de här människorna var ju sådana som de gav med ena handen och den andra handen inte visste det. Så de bara gav i kärlek och generositet. Och så gick det en tid, jag vet inte exakt hur länge det här är nu, kanske ett halvår eller nästan 7-8 månader och kanske ett år, jag vet inte. Det får de ta med en nypa salt. Men så hör de av sig igen. Och så frågar de, hur går det? Vi trummar på. Gud är god. Och så sa han, ja, Herren har talat igen. Jaha. Och då säger de så här, att vi betalar allt. Förstår du? Va? Så vi byggde ett mediehus som kostade nästan 70 miljoner och kunde betala det kontant. Förstår ni vad jag säger? Att det finns en break even. Nu pratar inte jag om pengar. För lyssna, det här handlar inte om pengar. Det handlar om hjärta. Det handlar om generositet. De skulle aldrig kunna ge så mycket om de inte hade det. För de har så mycket mer. Han har 30 John Deere-traktorer. Ni vet vad John Deere-traktorer är, med stora hjul. 30 stycken som går sida vid sida, som styrs med satelliter. Det finns ingen som kör de traktorerna. Som går sida vid sida och tar upp potatisen. Och så ramlar det ner i stora banor under jorden upp till en fabrik längre bort och samlar upp bara potatis. Vi snackar om effektivitet. Så det här var inte så jättemycket pengar för dem. Men de gjorde det för att de kände generositet. Förstår ni? De som inte har kan ju inte ge. Men proportionerligt, så det förstår tanken. Att de ville sträcka ut ett hjärta. Och det hjälpte så vi kunde få fart på det Gud hade sagt till oss. Och nu så når vi miljontals och åter miljontals människor varje månad med evangeliet genom satellitsändningar. Och vi får hundratals brev varje månad av människor som fått sina liv förvandlade. Bland annat en oljeschejk nere i Dubai som blev härligt frälst tillsammans med sin fru i smyg. Och han sa, ska du någon gång ha en mediekampanj format större, nu snackar vi många tiotals miljoner, så betalar jag alltihop. Förstår ni? Återigen, det handlar inte om bara om pengar. Det handlar om vårt hjärta. Men vi lever i en materialistisk värld och en tidsanda som verkligen utmanar oss, eller hur? Och jag vill bara säga några saker och när det gäller faktiskt om pengar. Så det här undervisar jag på bibelskolor. Så det här liksom, det är på den nivån för unga människor. Så det här kan du. Men jag vill ha det, bara vill tala ut det. Att när det gäller pengar, som då inte är ett mål men det är ett medel. När det gäller pengar i sig själv så kanske inte någon enda av oss är en vinnare egentligen. Vad menar jag? Jo, lyssna. Om man koncentrerar sig på att skaffa dem. Det är många som gör det. Jag har vänner som håller på med det. Då är man materialistisk. Och i Guds ögon så är man ju, man ska inte vara materialistisk. Om du verkligen gör det, skaffa dem och så klarar du inte av att behålla dem, då är du en förlorare. Om du skaffar dig mycket och behåller dem, ja, då är du girig. Om du skaffar dig väldigt mycket pengar och så spenderar du dem alltihop, ja, då är du en slösare. Alltså, det spelar ingen roll hur du vänder på det. Om du inte bryr dig om att skaffa pengar överhuvudtaget, om du inte bryr dig om din familj eller någonting, ja, då är du ju lat. Om du tjänar väldigt mycket och likväl så har du dem när du dör. Och då är det ju en dåre eftersom du försökte ta med dem. Så vad är det bästa sättet att kunna hantera allt det vi har och äger? Allt det vi har förvaltat oss av erfarenheter, kärlek, attityder, inklusive pengar. Jo, det är att vara generös. Därför att det är bibliskt ofarligt att vara generös. För Gud ger kraft och smörjelse, kärlek, förmåga, klokskap. Intelligens. Så att du ska kunna vara en effektiv stjärnavinnare. Är det inte bra det här? Halleluja. Så att det finns. Vi måste utveckla vår generositet. Vad är det bästa sättet? Vi har sagt till våra barn. Det bästa sättet att utveckla ditt hjärta. Och när det gäller att vara generös. Det är att göra någonting. Ge bort någonting. Ge bort en timme. Ge bort en kväll till en person. Lyssna. Ta del av en story. Då blir du tillfredsställd. Att du blir delaktig i en annan persons nöd. Och stå med dem i bön. Och i kärlek. Och Gud kommer aldrig pröva dig över din förmåga. Faktiskt. Så ge bort någonting. Och gäller det pengar så gör det anonymt. Boasta inte. Och nu har jag gett bort det. Nu har jag gjort det. Prata inte om det. Bara gör det. I en församling så handlar det väldigt mycket om att få rätt attityd till det vi är en del av. Inklusive ekonomi faktiskt. Jag har sagt till våra barn Om du ska utveckla din generositet, så sätt pengarna i arbete. Sätt pengarna i arbete. Sätt ditt hjärta i arbete. Sätt din attityd i arbete. Om inte du kan göra det där som du drömmer om, så kan du alltid vara med ditt hjärta och med dina resurser och investera in det som andra gör. Och då faller välsignelsen tillbaka. En god princip är ju alltid att ge en del av det man själv har fått ta emot, eller hur? Så om vi har fått mycket kärlek från Gud, han har förlåtit mig min synd, min skam och min skuld, så visst ligger det i sakens natur att vi vill ge tillbaka till andra människor det jag har fått som en gåva. Jag minns när vi pratade om pengar. Jag vet inte hur det är nu idag, för då är det ju Swish och det är ju massa digitala medel. Men jag växte upp när min pappa, han var pastor. Han var god pastor, han var föreståndare, väldigt profetisk. Han ledde sina församlingar med en öppen hand. Man får väl säga så om sin pappa ibland, eller hur? Jag pratar sällan om honom. Men han i sin, jag var liten, så ibland så smög man in på hans kontor och så öppnade man någon låda i skrivbordet. Det fick man ju inte göra, vet du. Men så minns jag att det låg alltid en röd kalvskinsbibel, eller kalvskinsplånbok ska jag säga, i höger låda. Och i den där låg det alltid ovikta pengar. Alltid ovikta pengar. Och jag smög alltid in och tittade på det där när pappa inte var där naturligtvis. Och så vid något tillfälle så kom han ju på mig naturligtvis. Och sa han, det får du inte vara, sa han. För det var helig plånbok. Då var det hans tionde. Då hade han tagit ut det på banken. Du vet, på den, så långt tillbaka. Så det var ovikta pengar. Då låg de där exakt, vet du. Ja. Och då när jag blev äldre så förstod jag att vad några var med att ge bort sin tid, sitt hjärta och allt det de hade. Och jag tänkte alltid och tyckte alltid att de var så otroligt dåligt ställt, betalt, eländiga församlingar, de tjänar Gud och så är det så dåligt betalt. Det var alltså min hållning hela tiden jag bodde hemma. Men ändå så gav de bort mer än vad de behövde. Min svärmors mamma, Helgelseförbundet, nu snackar vi långt tillbaka på 1900-talet. Hon hade väldigt fattigt och hon hade en ko. Fick så mycket mjölk från den kon så att pastoren, missionärer kom till henne och fick låna pengar av henne fast hon ingenting hade själv. Och hon gav bort till Kina, missionärer var det på den tiden, som aldrig kom tillbaka för de blev halshuggna i Kina. Det finns sådana gravstenar uppe i norra Värmland. Det står namnet på missionär utsänd 1902, 1905 och 1922 och så vidare. Och de halshuggen i Kina. Kan åka till Sörmark och Östmark och titta. Alltså, förstår ni? Man gav sitt hjärta. Och jag tror att de dansar i himlen. Jag tror att om de kan se ner på oss så tänker de snåljåpar. Jag hoppas inte du får dåligt samvete nu. Men jag vill bara lyfta detta. Och framförallt när det gäller vårt hjärta. Att när vi förstår att det här är en nyckel. Då ber vi Gud om att lösa oss från allt som binder oss. Och det här med kontroll. Och då, vi ska be att Gud får bara visa oss att våra hjärta måste bli mjuka. Och det är faktiskt så att Gud tvingas inte på någon. Utan han frågar sig, vill du ha ett generöst hjärta? Då kommer han att hjälpa dig med det. Och för hårdnackade människor, de med hårda hjärtan, så är det inte alltid så lätt. Det kan ta lite tid. Men till slut så släpper alltihop och så blir man generös. Och du vet, det finns församlingar, kyrkor i Sverige som jag har besökt, lite modell större. De lever med sån generositet när det gäller inställning och hjärta, attityd, du vet. Så ungdomar uppe i Stockholm, jag tänker på en kyrka nu som jag har följt lite och känner pastorsparet. Det finns ungdomar som går dit, vet du, på morgonen, flera hundra, innan de börjar sitt arbete. Och bara ber en timme. På fredagkvällarna så samlas det uppemot 800-900, bland mot 1000 stycken unga människor som ger bort en hel fredagkväll för att bara be och prisa Gud. Därför att de har sett att när de ger sitt hjärta så blir människor frälsta och hemgrupperna växer. Så de väljer bort chipspåsen och ostbågarna och en dålig film och sitta och hänga framför tvn och, vet, och bara häcka. Då väljer de att gå till kyrkan och investera sin tid där. Det var så vi gjorde när jag var ung också. För vi fick lära oss det. Var generös mot Gud. Så som han har varit generös mot dig. Så ska jag välsigna dig. Och sök mig först. Så ska du få allt det du behöver. Inte allt det du vill ha. Men det du behöver. Halleluja. Så om vi vågar lita på Gud, vänner. Och vågar lita och på hans ord. Så då känner vi bara så här. Åh, det beror inte på mig. Det viktigaste i livet, du vet, det är inte hur vi har det ställt här nere. Det viktigaste är faktiskt vad vi gör med evigheten, och den kommer. Vilka får vi med oss? Hur förvaltar jag det jag har fått som gåva? Och det vill jag säga utan att det ska bli liksom som en press på dig. För det finns ingen press. Men jag tror att den helige ande vill bara uppmuntra dig. Halleluja. Att det finns någon som behöver ditt hjärta. Någon som kanske ingen annan sträcker sig ut till. Det är så lätt, vet du, att bara lyfta telefonluren och ta en lunch med någon. Det är faktiskt det. Och ta en fika. Och säga, nu vill jag höra, hur är det med dig? Men vi har ju tappat det där. Va? Och jag säger till pastorerna och andliga ledarna i olika städer. Lyft telefonluren, ring kommunalrådet, ring kommunchefen. De är människor. De ligger sömlösa på nätet. De har inte svar på alla frågor de står inför. Ring dem. Ge dem ditt hjärta. Lyssna. Och så ger du svar. Vem vet vilka dörrar som öppnas? Du kanske blir kommunalråd. Eller kommunchef. Ring upp skolchef och säg, jag vill ta lunch med dig. Varför då? Ja, men jag vill bara höra. Jag ringer från Korskyrkan. Sitter med i styrelsen här. Jag vill bara höra hur det är i skolans värld i Alingsås. Jag bjuder, då kommer de direkt. Och så lyssnar du. Och så säger du, ja, men vi är en kyrka som bryr oss. Vi älskar skolans värld, vi älskar, vi ber för er, vi förstår er. Och vi fattar att ni har inte svar på det här. Men vi tror på Gud. Och vi tror att han har en lösning på det här. Alltså, förstår ni? Var generös, sträck ut era hjärtan. Sitt inte fast och bli en subkultur i andras ögon. En sekterist, en liten innebördes beundrarklubb. Det är dags att bryta. Det börjar här inne i ditt hjärta. Låt all kontroll få gå. All girighet. Alla bekräftelsebehov. Halleluja. Halleluja. Känns det bra, Håkan? Det var bra det här. Det var riktigt bra det här. Det är en nyckel i Alingsås också. Amen, jag känner det, vet du. Jag känner det. Alltså släpp på handbromsen, va? Släpp på handbromsen. Var lite, jag vill säga, som mina barn säger, var lite cool. Var lite, alltså, var inte sådär, du vet, sakral. Var människa. Smörj sig och flöda genom dig. Halleluja. Halleluja. Vad heter du, broder? Karl, så var det. Nu sätter vi pianot lite. Och inte bara sätter, utan spela lite också. Väldigt, väldigt soft. Så kan vi väl stå upp tillsammans. Ni har fått sitta en lång stund. Klockan går. Men det är ingen som har så långt hem som jag, så att det är lugnt. Jag tror inte det i alla fall. Kanske att det är någon som har det. Jag vet inte. Jag har 37 mil. Vi ska inte stressa. Men nu har jag talat och delat mitt hjärta. Ett enkelt möte i Alingsås. Jag behöver inte skrika. Jag behöver inte piska upp en stämning. Utan han är här. Jesus är här. Och han älskar dig. Han ser dig. Och han ser ditt hjärta. Och han ser din attityd till allt det vi har talat om ikväll. Och trots att han ser det så dömer han oss inte. Han dömer oss aldrig. Utan han vill bara att du och jag ska förstå att det bästa ligger framför. Jag personligen tror och upplevt i min ande att det här är en av huvudnycklarna kanske för att få se en andens rörelse mitt ibland oss. Att få se nya människor komma till tro. Det är faktiskt att bjuda på vår tid. Det är inte först att han kommer med massa dogmatiska program eller sånt där, du vet, utan det är faktiskt att möta dem på deras planhalva. Och göra det med en tydlighet och med en kärlek som bara Gud kan ge oss. Så Fader, jag tackar dig för att du är här med din helige Ande. Tackar dig för att du känner oss utan och innan till. Tack för alla de gåvor du har lagt ner i våra liv. Tack för att du ser oss och du vet exakt hur vi hanterar de här gåvorna. Du ser hur mycket vi använder dem och vi är bara så tacksamma över att du står ut med oss. Trots att vi hela tiden gör en massa fel, men du älskar oss ändå. Jag tackar dig för att du öppnar våra hjärtan den här kvällen. Öppna våra hjärtan så vi blir ännu mer generösa med vår tid, vår kraft. Att vi vill bestämma oss för ikväll återigen och säga att vi vill söka dig först, Herre. Av hela vårt hjärta, av hela vår själ. Inte för vår egen skull, för att vi ska vara präktiga, men för att du älskat oss först. Och vi vill älska dig tillbaka. Herre, vi söker inte vårt eget, vi söker dig. Herre, vi vill att ditt rike och din kraft skulle flöda genom oss ut till andra människor. Så tack att du målar en bild framför oss i vårt inre. Människor som väntar på vår hjälp. Människor som väntar på vårt leende. Människor som väntar på vår tid, vårt hjärta, våra resurser på olika sätt. Hjälp oss att kunna hantera det, sortera och träffa rätt med profetisk skärpa. Herre, du hjälper oss varje dag. Så hjälp oss att inte falla in i något system, ett mönster, utan bli fria från all kontroll, all självrättfärdighet, alla bekräftelsebehov. Allt det där som vill ta bort den här generositeten i våra hjärtan. Bara bryt sönder allt det som ska brytas sönder i våra liv. Och sätt oss fria att tjäna dig. Halleluja. Åh Jesus, jag tackar dig för de som finns runt omkring oss. Överallt i vårt vardagsliv. Hjälp oss att bryta barriärer. Hjälp oss att bryta barriärer med ett leende. Med en hälsningsfras, vad den är. Men vi gör det för vi älskar dig och vi finns en kärlek till människor. Herre, bara led oss med din helige ande. Korla masha kiela mandia. Ombra bashi kidele menjons alamantaria. Obre shipra fustele nendiela garios dolomondia. Jag tackar dig för att du vill bryta fruktan och rädsla våra liv. Just nu den här kvällen så bara vill du bryta allt det där som står emot. Vi är så rädda. Vi fruktar så mycket. Tack att du befriar oss och låt oss få känna ikväll att vi är så älskade av dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Kobala santa la manquano no sonto romantaria. Läste la manto. Så bestäm dig för ikväll att sträcka ut ditt hjärta. Bestäm dig för att säga till Herren, jag vill bli fri. Jag vill bli fri. Jag vill vara generös. Jag vill använda allt du har gett mig och ge det vidare till andra människor. Och var inte rädd, för Gud kommer aldrig vara skyldig dig någonting. Och du kommer aldrig vara skyldig Gud någonting. Han är din försörjare. Han är din comforter. Han är den som tar hand om dig. När du ger ut av allt det du har så kommer styrka och kraft tillbaka. När du ger av din tid så kommer tid tillbaka som inte finns. Det är obegripligt. En kvalitetstid till Gud gör att du får tid tillbaka. När du lägger ner dig av din kraft och din styrka så får du kraft och styrka tillbaka. Så ju mer generös du är, desto mer får du. För Gud kan inte bränna ut någon. Det är en ekvation som inte går ihop. Men den är väl sann. Halleluja. Så du kan inte komma och säga att du har inte tid. Du kan inte säga att du inte har tid. Har du inte tid just då, då skapar du tid. Och när du skapar tid för Gud så kommer du få tillbaka tid som inte finns. Så du kan ladda batterierna och Gud kan tanka ner allt han har för dig. För Gud har ingen tid. Han är tidlös. Han har inte 24 timmar om dygnet. Han är. Halleluja. Halleluja. Åh, kom helige ande. Kom helige ande. Bara öppna ditt hjärta. Bara öppna ditt hjärta för den helige ande. Halleluja. Kobara shikila grandia. Gibro fosse grande.